I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, då var vi tillbaka från Quizpodden. Och med vi så menar jag alltså mig, Stefan, och med min kära kompanjon Emil. Hur mår du idag?
Jag mår väldigt, väldigt bra. Kanske inte lika taggad som förra gången, men ändå väldigt peppad att försöka klå dig, Stefan, i den här omgången av Quizpodden.
Rulla metern!
Har en fråga du undrar, väntan över, här är allt du behöver. Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till Quizpodden.
Dagens första fråga, då börjar vi lite modiskt här. Då undrar jag, vilket årtionde använde Frankrike giljotinen för sista gången?
Ja, giljotinen. Det, återigen pratar vi om dödsredskap här, så vi pratade om avrättning förra avsnittet också, Stefan. Med French fries där.
Lite muntert så här på onsdag morgonen när ja. Folk är på väg till jobbet.
Ja, precis. Okej, okay. Jag tänker att det här är nog ett av de roaste. Eller fast det kanske inte är så rått, eller det kanske går rätt fort att bli avrättad med giljotin, men det är så makabert. I alla fall för alla som överlever, tänker jag, som är runt omkring. Och kolla på.
Jag tror med alla som överlever halshuggningen.
Alice Cooper, bara han.
Ja, det är så jävla jobbigt att gå runt utan kropp sen.
Ja, jag läste det om Alice Cooper. Han har ju en giljotin och haft det i sin scenshow sedan tidigt 70-tal. Mm-hmm. Men han har när han drar ut en giljotin på scenen då och halshugger honom då med den. Mm. Och så kommer ut någon och tar upp hans huvud och visar upp liksom för publiken. Mm. Och han var ju tvungen att ta dit hans mamma och visa hur den här fungerade, giljotinen. För att liksom, det var ju, ingen hade sett sånt. Tänk dig tidigt 70-tal. Det är rätt tidigt och väldigt så här, makaber scenshow. Men det var så att han ligger på en platta som faller med när bladet går ner liksom. Så han, förstår du vad jag menar? Så att det ser ut som att han får huvud avhugget. Men i själva, i verkligheten så följer han med och ligger kvar liksom. På plattan som åker ner i golvet.
Han var tvungen att visa detta för folk på 70-talet. Vad trodde de, att han återuppstod?
Nej, men hans mamma, jag vet inte, han hade sagt det kanske, men att det inte var någon fara, liksom, det är ingen fara. Så här
funkar. Jaha, det var hans mamma som inte fattade vad det var.
Ja, exakt.
Ja, okej, okay, jag trodde det var publiken.
Nej.
Okej, guys. Svart magi.
Ja, det ville jag att det skulle vara. Och sen så är det såklart ett dockhuvud de håller upp. Men strunt i det. Frankrikes giljotin här, det sista årtiondet. Jag för mig att jag läste det här någon gång eller någonting. Det är någon klocka som ringer. Jag för mig att det är mycket, mycket senare än vad man tror. Jag tror inte att det är så sent som 1940-tal, men typ 30-20-tal någon tror jag det är. För annars så känns det som att jag i alla fall associerar det här till franska revolutionen eller någonting. I alla fall typ så här, senast liksom 1800-tal eller någonting. Ja, jag drar till med 1920-talet.
Nej, det är faktiskt lite senare. Ungefär samtidigt som Alice Cooper höll på där. 1977.
Jesus, det är sjukt sent. Mm-hmm. Det är så visst. Sent.
Hamida Djandjoubi avrättades med giljotin som sista man i Frankrike. Och Frankrike avskaffade sedan 1981, alltså 4 år senare, dödsstraffet. Det var François Mitterrand som gjorde det.
Ja, som sagt, jag hade för mig också att det var mycket, mycket senare än vad man trodde, liksom, eller vad man kan tro. Men alltså 70-talet, det var väldigt, väldigt mycket senare.
Ja, och sent 70-tal också, nästan inne på 80-talet. Ja. Ja, märkligt. Men det som den här Hamida hade gjort då, det var att han hade mördat väldigt rått då en fransk kvinna, Elisabeth Bosquet, 1974.
Ja. Off with his head. Okej, då kom min första fråga till dig, Stefan. Colonel Percy Fawcett och hans två kompanjoner försvann spårlöst under en expedition i Brasilien 1925. Nu undrar jag, vad gick den här expeditionen ut på?
Ja, alltså det jag tänker direkt, det är ju sen när det är expeditioner i Sydamerika, så har det ju varit, hette han inte Pizarro, som var där och letade efter den här staden av guld som skulle heta Eldorado. Eller var det Pizarro som gjorde det? Jag kan blanda ihop namnen här nu, men det har varit, jag vet att det har varit mycket sånt att av någon anledning så, alltså ja, det är ju så dumt, men då tror man att det finns en stad någonstans i Sydamerika som är gjord helt i guld, som typ aztek-indianer eller någonting har gjort då. Och jag fattar inte hur man kan tro på det.
Nej.
Ja, men ute i djungeln här, mitt ute ingenstans, här har någon byggt upp en hel jävla stad av guld. För det är ett praktiskt material att bygga en stad i.
Ja.
Och
det måste vara sjukt, alltså typ så smältare och så smidare.
Ja, men eller hur?
Sinnessjuka, alltså sjukt arbete.
Ja, det är liksom, ja, det känns ju bättre att bygga ett hus i trä kanske än guld.
Ja.
Får man tänka på det här Simpsons-avsnittet där de upptäcker att det är en hemlös man som har liksom upphovsrätten till den här Itchy and Scratchy-komediserien. Men han har inte fått något betalt för det, och så ligger han bara i rännstenen. Och sen så liksom får han skadestånd och så vinner han massa miljoner, och då frågar han, vad ska du göra med pengarna nu? Och så säger han liksom att I'm a simple man. All I ever wanted was a solid gold house.
Och
så, ja, så köper han det då.
Ja.
Nej, men frågan är om, det här var ju 1925 sa du, och det känns ju lite sent att springa runt i Brasiliens djungler och tro att man ska hitta en stad gjord helt i guld. Samtidigt så har vi precis att någon halshögs 1977, som ju var väldigt nyss, så att ja, varför inte? De sprang och letade efter en stad i guld.
Ja, men det får du ändå rätt för, tycker jag. Det var nämligen så här att de letade efter en stad som skulle finnas inne i Amazonas djungel. Som inte skulle inte vara guld, men den skulle vara väldigt avancerad och väldigt antik, den här staden då. Och den här staden var någonting som den här Colonel Percy Fawcett hade alltså skapat en teori om själv, att det skulle finnas den här, baserat på tidigare expeditioner han hade gjort. För han arbetade mycket med expeditioner i Amazonas. Och då hade han fått via hörsägen då berättat att det skulle finnas tecken på, som tydde på att det skulle finnas en sån här avancerad och antik stad då. Och han döpte den här staden till Z, alltså Z med andra ord. Och det här var ju uppmärksammat då när han och hans två kompanjoner försvann. Dels för att innan det här försvinnade så hade han både deltagit i första världskriget och även arbetat som hemlig agent i Marocko. The Colonel då. Och dels var han känd för det, men mest var han känd för sina tidigare expeditioner. Då han ritade kartor. Han åkte runt och kollade hur allt såg ut och ritade kartor. Och då var det mest i Amazonas då som han befann sig. Och det området i Amazonas kallade han för The Last Great Blank Space in the World. Så det var så han var känd då. Och det kanske är därför som folk åkte runt där och letade efter guldstäder och grejer, Stefan. Eftersom det verkar varit The Last Great Blank Space in the World. Men försvinner det då? Man vet ju fortfarande inte vad som har hänt. Direkt efter försvinnandet då så gick det rykten om att han hade blivit hövding för en kannibalstam längs med Xingufloden.
Ja.
Eller att han hölls till fånga av en annan stam då. Men i mer modern tid så har det gått teorier om att de har drabbats av malaria eller någon annan parasitinfektion då. Eller att de har drabbats av svält och gått vilse, eller ja, jaguarattack.
Jag vet inte, det känns lite långsökt. Ja, det är nog mer troligt att han blir hövding i någon stam någonstans.
Jajamän, men 2005 så kom man ett steg närmare sanningen faktiskt. Det var en journalist som heter David Gran som gick tillbaka då, i Fawcetts fotspår på den här expeditionen då. Då träffade han på Kalapalo-indianer en stam som befinner sig där i Amazonasområdet där han försvann, Facet. Och de hade en muntlig historia som gick vidare från generation till generation då, i den här stammen. Om just tre vita män, äventyrare, runt 1925, som begav sig in i ett område där det var en stam som var extremt aggressiva och våldsamma och kallades för Fierce Indians. Och trots varningarna från den här Kalapala-indianerna så gick de här personerna in då och återsågs aldrig mer.
Mm.
Och det är mycket som tyder då på att det var just Colonel Facet och hans kompanjoner som gick den här våldsamma döden till mötes då, utav den här aggressiva stammen.
Skit i de här varningarna, jag är fan Colonel och aldrig varit här förut. Det här löser jag, klampa in där. Ja,
ja men eller hur? Liksom, gå inte in här, jag lovar dig. Det är krigslysten stam som äger det här territoriet, liksom. Gå inte in.
Mm.
Vad menar du? I'm gonna find a town of gold.
Bill Clinton, president i USA, början på 90-talet. Och det var då internet började få sitt genombrott. Och han blev den första att dra igång en mailkonversation i hela världen mellan två olika politiker. Och då är min fråga, vem skickade han det här första mejlet till som sittande president?
Ja, det är tre saker som poppar upp i mitt huvud när jag hör Bill Clinton. Det är självklart Monica Lewinsky, alltså hela affären där. Att han rökte gräs och att han spelade saxofon.
Mm-hmm.
Jag tror alla kan ha ett samband med varandra.
Han gillar sex, droger och musik alltså.
Ja, precis, exakt. Okej, Bill Clinton, början 90-talet. Kan det här vara att han skickar någonting till Ryssland? Typ, måste vara Boris Jeltsin då, som var president. Gorbachev hade väl, han slutade väl vara president i Ryssland i slutet av 80-talet, va? Det borde vara Jeltsin i så fall. Jag tänker att han kanske ville skicka lite grann som en sån här, kanske inte peak, kolla vad vi har kommit med teknologiskt, Ryssland. Lite grann som den här rymdkapplöpningen, när de tävlade om vem som kom först i rymden. Kanske jag var på mycket mindre skala då, ett sätt att liksom skicka ett väldigt tekniskt, teknologiskt meddelande till Jeltsin. Och kanske till och med säga att han har gjort det för att se vad som hände. Och så fick han svar kanske, överraskande. Shit, de har också den här tekniken. Vad har hänt? Jag tror att det var Jeltsin. Boris.
Mm. Nej, det var faktiskt Carl Bildt.
What?
Visst, och Carl Bildt han såg sig lite som en IT-pionjär då. Och håller fortfarande på mycket med nätet.
Ja, han är väl frekvent twittrare va? Ja. Han är väldigt stor också tror jag.
Ja, precis. Ja, jag tror att han är ganska involverad i IT-teknologin och var det väldigt tidigt då.
Uh-huh.
Så att Carl Bildt var det som fick det första. Uh-huh. Och den här frågan ska jag säga, den kommer från Fredrik Andersson i Göteborg som har skickat in det här.
Mm. Fan, det skulle vara intressant. En podcast med Carl Bildt och Bill Clinton. Eller hur?
Mm-hmm.
Undra vad skulle det kunna handla om? Vad tror du? Vad skulle de prata om? Om de liksom varit ihopsatta av någon produktionsbolag. Ja, nu ska ni göra en podcast här. Vad skulle de diskutera?
Ja, men det skulle bli som ett omaka par. Jag ser framför mig hur typ Carl Bildt då vill diskutera utbyggandet av internet kanske i liksom fattiga länder eller något sånt där. Medan Bill typ drar ett skönt saxofonsolo och bara så här, ja, vad tycker du om den här bruden? Håller upp lite så här bilder på brunetter.
Samtidigt som han skickar över bongen till Carl Bildt.
Precis. Skit i det nu. Take a hit. Look at this babe. Listen to this saxophone solo man. It's awesome.
Ja. Och så är det bri-di-di-du, bri-di-di-du. George Michael.
Ja, just det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Okej, Stefan, då kommer min fempoängsfråga. Jag söker en stad. På fem poäng. Den här staden ligger omkring 665 meter över havet och är därmed Europas näst högst belägna huvudstad efter Andorra La Vella. I Andorra då, som är huvudstad där.
Mm-hmm. Näst högsta. Nej, jag tar fyran också. Men jag vet ju att det är en huvudstad i Europa då.
Ja, ja, det är svårt där med höjder. Det är inte riktigt som man kan dem på, på rak arm.
Ja.
På fyra poäng. Den här stadens symbol är en björn som äter bär från ett träd, vilket är en metafor för stadens tillväxt och tillgång till trä då, vilket kan behövas vid byggandet av hus.
En björn som äter bär?
Ja, från ett träd.
Och det är en metafor för att de bygger mycket?
Ja, precis. Att de expanderar och tillväxt då. Mm. Och tillgång till, att de, tillgång till trä.
Okej, jag hade kanske valt en såg, hammare och spik som symbol för att de bygger mycket. Men vissa väl en björn som heter bär i träd.
Ja.
Kan man också säga. Nej, den enda björnen jag känner till som är en symbol för någonting, det är ju Kaliforniens flagga. Den björnen är en symbol. Så att jag tar den nästa också.
Okej, på tre poäng. 3,2 miljoner invånare bor i den här staden och 6 miljoner i storstadsområdet, vilket gör det här till en av de folkrikaste städerna inom EU.
Mm-hmm. Ja, och då tänker jag att det här kan vara att vi är i Berlin, Paris eller Madrid. Möjligen Rom också. Men nej, jag tror de första tre där.
Mm. Ja.
Mm-hmm. Nej, ja, jag tar nästa ledtråd också, men jag tror att jag har de där tre att välja på nu.
På två poäng, ett av fotbollslagen spelar sina hemmamatcher på Estadio Santiago Bernabéu.
Då är det Madrid.
Du chansar på Madrid?
Ja.
Okej. Okay. På ett poäng, den här staden är Spaniens huvudstad. Rätt svar är Madrid.
Mm. För övrigt har jag för mig att jag läst någon gång att Madrid är den enda huvudstaden i Europa som inte är byggd vid vatten.
Är det så?
Ja, för jag har för mig detta.
Ja, det kan väl inte stämma. Men jag tänker på Berlin. Ligger inte vid vattnet.
Ren?
Ja, det, med, ja, det gör det. Det finns en flod där, ja.
Mm, precis. Jag, ja. Jag tror att alla är byggda vid antingen kusten eller vid floder.
Ja, du ser. Intressant. Bonusfakta från dig också. Det var nice. Ja, jag har ju tyvärr aldrig varit i Madrid, men det skulle vara schysst att flyga dit någon gång.
Mm. Hur går det med din flygrädsla förresten?
Ja, jag vet inte, jag har inte flygit på länge.
Nej.
Sist jag var i Island, men då gick det väl så där tycker jag. Men det är svårt att veta hur det går med flygrädsla som heter flyg så ofta.
Mm, ja, just det. På tal om flyg så kommer jag tänka på att vi hade en föreläsare här den veckan som berättade om en stor flygolycka som hade varit i Holland. Jag tror det var på 70-talet någon gång.
Mm-hmm.
Och då hade liksom forskare tittat lite grann på hur minnet påverkas och sådär. Och då visade det sig att när man intervjuade personer ett år efter olyckan så var det bara 50% av de intervjuade som mindes tv-bilderna från den här hemska, hemska olyckan.
Aha, okej.
Okay. Det som var ännu mer intressant, det var att det har aldrig funnits några tv-bilder på den här olyckan.
Va?
Mm.
Okej, okay, men vad... men okej, okay, så de liksom bara hade liksom målat upp en egen bild av hur det skulle se ut, om andra ord.
Exakt så, och det var det som liksom forskarna tittade på då, alltså hur minnen och så fungerar. Och när det här hemska har hänt så tror man då att de här personerna, de har liksom i sitt inre sett så många foton och bilder från olyckan. Så de har liksom i sitt inre tänkt så här, okej, men planet måste ha kommit så här och så flög det så här och så flög det in så. Och så pang, så sprängdes det.
Ja.
Alltså så många gånger har de tänkt på det här, dum, dum, dum. Så till slut har man loggat in det som ett minne. Och då blir det liksom att man tänker att jag var ju inte där, så jag såg det ju inte. Ja, jag måste ha sett det här på tv.
Mm.
Så de ljuger liksom inte medvetna om någonting, utan de tror att de har sett det här. Och de lurar sin hjärna att de har sett det här, för de har tänkt det så många gånger.
Shit, vilken grej.
Mm, intressant. Då kör vi en fempoängsfråga här från Elliot Runge.
Mm.
Mm, han söker ett djur.
Oh.
På 5 poäng. Detta djur lever enbart i vatten och heter Tricheus på latin och är en del av ordningen sirendjur.
Ja, oh, herregud. Jag har ingen aning, känner jag spontant. Vatten, bara i vatten.
Mm.
Nej, jag får ta nästa ledtråd.
4 poäng. Det finns 3 arter av det här däggdjuret som hittas i Västindien, Västafrika och Amazonas. Djuret kan bli 4 meter långt och väga över 1000 kilo.
Shit, det är stort. Det skulle kunna vara krokodil, fast de lever ju inte bara i vatten. Och sen väger väl ändå inte de 1000 kilo. De väger upp till 500 kilo. Eller är det 1000 kilo de kan väga? Krokodil kanske. Och så finns det garanterat mer arter än 3 av dem. Nej, jag får ta 3 poäng också.
Djuret har 2 rörliga bröstfenor som liknar armar och 1 stjärtfena formad som en paddel. På grund av djurets utseende så tror man att det här djuret har inspirerat till myten om sjöjungfrur.
Jaha. Så väger 1000 kilo. 4 meter lång. Kan det vara ett sjölejon då? Eller en säl? Fast sälar väger inte 1000 kilo, eller? 3 arter. Det känns, sjölejon är ju bra mycket större. Vad så räknas de som att de bara lever i vatten? De kan väl befinna sig på klippor också och sånt. Tänker jag, det kanske bara är sälar som gör det. Jag kanske blandar ihop. Just nu är jag inne på sjölejon, men jag får ta 2 poäng också. Se om det här leder mig närmare den riktningen.
När denna gråa bjässe äter sjögräs på flodbotten så ser det ut som att den betar som en ko.
Ja, precis. Det finns något som heter sjöko också, va? Visst gör det? Eller är det sjölejon som heter så? Är det samma djur det? Sjölejon och sjöko? För visst finns det något som heter sjöko?
Mm.
Nej, jag kan säga att det är sjöko.
Mm. Sista ledtråden har varit att djurets alldagliga namn får man om man sätter ihop ordet sjö med ett vanligt tamboskap. Så att rätt svar är sjöko.
Ja, du ser. Jag var så osäker. För jag, om det var sjöko eller sjölejon. Alltså om ens sjöko finns. Eller om jag bara gjorde en fabricering av liksom av det själv.
Mm.
Men ja, nice.
Manatee tror jag de heter på engelska. Stora då som sälar. Till och med ännu större tror jag. Men de är mest släkt liksom genetiskt med elefantdjur.
Jaha.
Ja.
Gud, vad otippat.
Mm.
Det känns som att det borde vara, som du sa, säl eller liksom flodhäst eller någonting. Alltså något som befinner sig i vattnet mer.
Visst. Jaja.
Spännande. Okej, Stefan. Då undrar jag, vad Battleship Smoke Curtain är för något och hur det används?
Battleship Smoke Curtain. Jag tänker att antingen så är det ju då någonting som man använder i typ krig då, att massa battleships skjuter ut någon form av rök för att de ska försöka typ dölja vart kustremsan ligger exakt för invaderande fartyg eller något sånt där. Alternativt så är det när man spelar spelet Battleship, det heter väl sänka skepp på svenska, där man då, att det här är något begrepp i det, i VM liksom, att man sitter och spelar VM i Battleship eller sänka skepp och så har man en smoke curtain för att man lurar varandra på något vänster. Smokehörden brukar ju vara någon form av lurendrejeri synonym tror jag. Men jag tror att jag går på det här första. Det är liksom skepp i krig som sprutar ut massa rök eller vattenånga för att göra sikten sämre för invaderade båtar.
Ja, Stefan, du får faktiskt rätt för. Men det här är så att under andra världskriget så använde man kemikalier som plan släppte ut för att bilda en just rökridor som du var inne på. Och det här gjordes då om man ville dölja ett fartyg från till exempel ett annat fartyg då. Till exempel om du kan tänka dig själv att radarn inte var så välutvecklad under 40-talet liksom.
Mm.
Jag tror det fanns, men jag tror inte att det var särskilt liksom välutvecklat. Och då använde man de här rökridorna ifall något fartyg behövde komma undan eller om det behövde liksom ta kurs utan att någon annan såg det då. Jag kan tänka om två skepp ligger i fejd liksom och det skiljer några knop bara i fart. Då kan det ta väldigt lång tid innan de kommer i kapp liksom och så vidare. Och då kan det här vara väldigt viktigt verktyg att använda då. Men man använder inte numera såklart. För nu är ju dels så är ju radarn så välutvecklad. Nu kan de väl förmodligen se på millimetern vart alla är med ekolod och allt vad det är. Och de här kemikalierna man använder, jag tror inte att det är de bästa i världen direkt att släppa ut i sjön, om man ska vara ärlig.
Det tror jag inte.
Nej, men jag lägger upp en video här på Acast-appen så du kan se hur den här ser ut. Det är väldigt, väldigt häftigt ser ut att vara.
Och dagens quizpod slutade med 4-2 till mig.
Yes, snyggt jobbat. Vi finns på Facebook och Instagram och allting. Och ja, det är bara att söka på quizpodden så hittar ni oss i Acast-appen också såklart. Det här avsnittet är klippt och mixat av Adil Hussein. Nästa onsdag hörs vi igen. Ha det bra. Hej då.
Hej då.
Äntligen onsdag som jag har jobbat vart igång sedan klockan 7. Disk sen igår och här borde städas. Men skit i det nu, för det är onsdag och du vet vad det är.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.